Ni är hjärtligt välkomna till Ålands Handels podcast nummer 173. Vi skriver februari den 15 och det är eftermiddag och idag så har Ömsen kommit med sitt fjolårsresultat. Välkomna till studion är Thomas Pitchy Lundberg, vd för Ömsen, och Malin Skogberg, ekonomidirektör. Och idag ska vi prata försäkringar, en himmelens massa. Ni är hjärtligt välkomna hit.
Tack, tack.
Tack så mycket.
Anna Karlsson sitter och är redo med frågebatterier för att få reda på allt om Ömsen, eller hur, Anna?
Ja, okej. Okay. Jo.
Hur har din vecka varit så här långt? Vi tar nästa fråga direkt.
Bra.
För det har varit en sån vecka denna vecka. Mm. Vår vinter är resultatrapporteringens tid då när man presenterar siffror som kan vara svåra att begripa men som betyder så mycket. Och bland de bolagen som är extra intressanta på Åland så är Ålands ömsesidiga försäkringsbolag i vart fall det äldsta. För ni började 1866 och ni kanske inte kommer ihåg så mycket från den tiden, men jag minns ju en del, jag är lite äldre. Ni har hållit på sedan dess och försäkrat ålänningarna. Det var 26 år före Coca-Cola startade. Vad säger du om det, Anna?
Kommer du ihåg när Coca-Cola startade, eller föddes du där kring?
Ungefär då.
Du och Coca-Cola.
Man kan säga det. Mm. I alla fall så när Ömsen var 26 år gammalt, så då kom Coca-Cola till världen. Tänker man på det när man driver ett bolag som Ömsen, att man har en tradition att förvalta, Pitchy?
Jo, lite grann. Jag brukar inte tänka så mycket på bakåt, men jag brukar tänka att om bolaget har funnits så oerhört länge och är som en sån institution, så förpliktar det liksom att göra saker nu som säkrar upp att det finns väldigt lång tid framåt också. Så vi brukar prata om det, att det vi gör nu ska vi göra för att säkra upp att vi ska kunna stå och träffas i baren när vi firar 200-årsjubileum om en 46-44 år eller vad det blir då.
Det där är nog tänkvärt på alla sätt. Thomas Pitchy Lundberg, du kom från Crosskey från början. Du bytte bransch ganska rejält. Och bredvid dig så har du Malin Skogberg som också bytte bransch ganska rejält.
Det här måste vara jättespännande för dig.
Jag kan ju inte begripa om man lämnar sjöfarten för försäkringar.
Nej.
Det har lite svårt
att förstå. Det hänger väl ihop ändå. Ja, men det finns väl på grund av sjöfarten?
Eller? Jag hade tänkt ställa Malin den frågan kanske.
Jaha, förlåt då.
Att man, för det, när man, hon sitter här så tänker man kan fråga. Okay. Hur gick det till?
Varför jag bytte?
Ja,
jag trivdes jättebra i rederibranschen också. Men jag hade ju jobbat där i 16 år på ett antal olika poster som CFO de sista 10 åren. Men jag kände den här covid-pandemin tog ganska slut på mig, kan man säga. Det är säkert många, men vi jobbar ju som dårar för att få ihop det. Och sen kände jag att nu måste jag få in energi någon annanstans ifrån. Och sen, som jag sa till Pitchy när vi först började prata om det, så en del av anledningen till att jag bytte till försäkringsbranschen, eller snarare till Ömsen, var faktiskt att Pitchy var vd där. Men också en fantastisk arbetsplats i övrigt. Men jag gillar hans syn på ledarskap och så vidare. Så att det var det som lockade dit mig. Det var inte tanken när jag sa upp mig att jag skulle börja på Ömsen. Men sen var det anledningen till att jag började på Ömsen.
Ja, precis det.
Så att man måste ju lära sig nytt.
Det där borde vi prata massor om. Men Anna brukar tycka att det blir lite trist när vi pratar sjöfart. Så jag vet inte hur vi ska spela det här nu. Men visst, det finns det ju, det kittlar det att höra mer. Det där betyder alltså att det är dags att byta ämne. Vi ska prata Ömsen idag. Och vänder jag mig till dig, Pitchy, så har du nu 2 helår bakom dig som vd, kan man säga.
Det stämmer.
Det första, det var hissen rätt ner i avgrunden. Du tvingades presentera ett resultat som var det sämsta typ i bolagets historia. Och nu, det som ni presenterar idag, så är en rejält steg uppåt och framåt. Vad hände egentligen under fjolåret?
Ja, det stämmer som du säger. Jag tillträdde ju där i mars 2022 och försäkringsverksamheten är ju lite trögrörlig. Så det första året så handlar ju mycket om att vad ska vi starta och initiera för olika aktiviteter för att få ett bättre resultat 2023. Så att när 2022 var till ända, så var det ju förstås ingen överraskning för oss som hade jobbat med det att det skulle bli ett dåligt resultat. Men för många blev det ju kanske ännu sämre än vad man trodde. Du har ju rätt, det var ju det sämsta resultatet någonsin för ÖMSE när både försäkringsverksamheten gick dåligt, kanske lika dåligt som den hade gått några år före, och placeringsverksamheten och den är i källaren. Så vad gjorde vi 23 då? Vi har ett mycket bättre försäkringsresultat därför att skadekvoten är kanske ner på en mer normal nivå. Alltså vad vi betalar tillbaka till kunderna av deras premier. Nu betalar vi tillbaka 72,5% av deras premier. Mycket bättre än åren både 21 och 22 som var höga 80 eller till och med över 90%. Vi har sänkt våra kostnader med över 1 miljon euro från jämfört med 2022. Och där tycker jag vi har gjort ett jättebra jobb att vi har kunnat sänka våra kostnader med över 1 miljon utan att vi har behövt göra oss av med människor. Så det har funnits många olika möjligheter att minska våra kostnader. Så det är väl de huvudanledningarna. Bättre skaderesultat och kraftigt sänkta kostnader. Det som gör att totalresultatet också blir väldigt mycket bättre är ju förstås också att placeringarna nu gav ett positivt resultat 2022. För gick vi ju back över 7 miljoner på placeringarna, men nu hade vi ju 2,8 miljoner euro vinst då.
Hur minskar man på sina kostnader med 1 miljon utan att någon behöver gå från sitt jobb?
Man är jättenoggrann, man involverar personalen och ställer frågan, kan vi göra det här billigare, kan vi upphandla det här, finns det något vi köper som vi inte behöver köpa längre, kan man köpa billigare lösningar. Vi har jobbat mycket med effektivisering, kostnadsdisciplin. Det blir kanske lätt så att om man inte fokuserar på det så finns det väl kanske en liten marginal här och där som man kan hämta hem. Jag tror ju att det är väldigt mycket svårare att sänka kostnaderna med 1 miljon nu under 2024 jämfört med 2023 förstås, för att vi har gjort det. Så nu jobbar vi ju kanske mera med långsiktig effektivitet, det vill säga kan vi jobba ut med de här typerna, eller kan vi jobba utan att det kostnaderna stiger om vi till exempel får mera kunder och mera premier. Så det är väl liksom vårt huvudfokus nu. Så det är sant. Det fanns lite att vrida ut rasan då. Nu kanske det inte går att vrida ut den så mycket mera. Men vi som sagt, i försäkringsverksamheten, vårt resultat där förbättrades ju med nästan 5 miljoner, 4,9 miljoner. Från att det har gått minus 7 miljoner 2 år i rad då, så kommer vi ner till runt 2 miljoner, lite drygt 2 miljoner. Det är jag jätteglad över.
Vad beror det på då? Ja, skadar sig folk mindre?
Nej, det blir ju lätt lite försäkringstekniskt så här, men det är så att 2021 och 2022 så bedrev ÖMSE fortfarande rätt mycket verksamhet som kallas för mottagen återförsäkring, det vill säga andra och försäkringsbolag som kunde försäkra sina risker hos oss. Och det är klart att då kommer ju inte ett försäkringsbolag och säga, kan ni ta alla våra risker i ett land, utan man säljer liksom ut delar av olika kontrakt, kan man säga, andelar. Och ÖMSE hade tecknat och tagit emot en hel del risker, sådana här kontrakt, andelar. Och på grund av en ganska stor flooding-katastrof eller klimatkris i Europa med väldigt mycket översvämningar och så drabbades ÖMSE av ganska mycket skador i den här typen av mottagna återförsäkringskontrakt. Så både 2021 och 2022 belastades med väldigt mycket sådana här skador. Det bestämde vi oss någon gång under 2022 att det här är inte riktigt vårt uppdrag och vår verksamhet att ta sådana här kontrakt på återförsäkringsmarknaden, så vi slutar med det. Därför har vi inga sådana skador 2023 överhuvudtaget. Vi tappar ju i för sig 1 miljon euro i premier också, för man får ju betalt för att ta de där riskerna, men det hade varit en kostsam affär för ÖMSE de sista åren. Vi har varit lyckligt förskonade från några riktigt stora skador. Vi har i och för sig haft på Åland ett 15-tal skador som nog är en bra bit över 100 000 euro styckevis. Så det är en ganska stor skada om det kostar 100 000. Men ingen sån här total katastrof att en skola eller idrottshall eller någon jättestor fabrik brinner ner. För det är klart, sådana gör ju ont då. Så att men 72,5 i skaderesultat, det är liksom där någonstans ska man kunna ligga som ömsesidigt bolag. Vi finns ju till för att betala ersättning om folk har otur eller skadar sig, så inte ska den ju heller vara för låg, utan det är ju någonstans där det ska ligga.
Vi är denna vecka sponsrade av Ålandsbanken, den självklara banken för privatpersoner och företag som prioriterar hög tillgänglighet och personlig service.
Anna, visste du om att Ålandsbanken utsätts till Finlands bästa private banking-aktör 3 år i följd?
Det har jag noterat, men då är ju frågan så här för mig lite grann. Vad är private banking, Fredrik?
Det är en tjänst för kunder som har hunnit samla ihop ett större kapital och därmed har ett större behov av mer personlig service. Till exempel att få hjälp med att förvalta de här pengarna.
Just det. Det är väl förstås en viss skillnad mellan att tjäna pengarna och förvalta dem. Man behöver inte nödvändigtvis vara bra på bägge, antar jag.
Nej, och det som jag gillar med Ålandsbankens private banking det är att man kan själv välja hur stor roll man vill spela i hur ens pengar placeras. Antingen så väljer man diskretionär förvaltning och då tar banken helt hand om placeringarna åt dig. Eller så väljer man konsultativ förvaltning. Då fortsätter man fatta sina egna placeringsbeslut men man får råd av sin private banker. Eller så väljer man att vara en aktiv placerare och använder sin private banker mer som ett bollplank. Är du med på skillnaden?
Absolut, eller vi kan säga ungefär. Framförallt så tror jag ju stenhårt på att man ska dra nytta av att andra kan det här och då kan jag ägna mig åt det som jag kan. Det är väl så vi bygger tjänstesamhället, eller hur?
Absolut. Och man ska inte skoja bort de här höga vitsorden Ålandsbanken får för sin private banking. Så att om man har ett kapital att förvalta så tycker jag det är en jättebra idé att ta hjälp av riktiga proffs verkligen.
Så, för att få veta mer om Ålandsbankens private banking så går man in på ålandsbanken.dax/private banking förstås. Eller så besöker man något av bankens kontor eller så ringer man 018 29 0 11 och får reda på mer av folk som kan. Vi säger varmt tack till Ålandsbanken för att de är med och sponsrar den här podden.
Det där ska vi återkomma till lite, men jag är nyfiken på Malin. Hur märks en sån här reform på din avdelning? Alltså när man då ska spara kostnader och när man ska ändra om återförsäkringar och allt sånt här. Är ni extra noga innan ni betalar räkningar idag eller hur går det riktigt till?
Inte just den delen, men däremot så uppföljningsverktygen har vi ju jobbat på väldigt mycket. Jobbar med alla i chefsposition, men förstås blir ju alla inblandade, men gäller väldigt mycket med ledningen kring ekonomistyrningen. Mycket oftare uppföljning, mer detaljerat och det är väl egentligen en mer, ja, som Pitchy sa, en disciplin att göra budgetar, göra prognoser, följa upp, väldigt mycket följa upp, ifrågasätta och ja, det är egentligen.
Om du jämför, ska man säga, kostnadsmedvetenheten, det där är ett ganska fluffigt ord där man, alla är väl medvetna på sitt sätt om kostnader, men om du skulle drista dig till att jämföra från den jätteprivata marknaden som Rederi AB var och den nog privata marknaden men som är ägt av på ett lite otydligare sätt kanske som ömsen. Finns det en skillnad i företagskultur på de där två?
I företagskultur gällande kostnader tänker du?
Ja. Det var en fluffig fråga.
Det betyder att du får svara vad du vill. Du kan också svara på vad du vill.
Jag tycker jag jobbar ju väldigt likt på båda bolagen kan jag säga, och jag upplever att jag får precis samma respons på ömsen som jag fick på Ecker när jag var där, så att jag skulle säga att om det har funnits någon annorlunda kultur så har inte jag upplevt den i alla fall, utan det är samma anda att försöka. Det var kostnadsmedvetet på Ecker, men det jobbar vi hårt med på ömsen också.
För med 27 000 delägare så kommer ju ett... Hur tänker du på det? När du vaknar på morgonen och pitchar. Men det är ju sin sak att göra en ägare nöjd och 10 ägare och 100. Men 27 000, det börjar bli rätt.
Men det är både svårare och lättare på ett sätt. Det är ju svårare så tillvida att det är ju otroligt svårt att på ett enkelt sätt checka av vad ägarna tycker och vad de vill. Och även om vi har försäkringskunder som har större eller mindre engagemang så finns ju som du säger ingen tydlig huvudägare eller så. Så att det blir ju en mer anonym ägarstyrning med de risker som finns med det. Jag tror det finns många exempel på att kundägda och ömsesidiga organisationer just blir väldigt beroende på att ledningen och styrelser och förvaltningsråd har sin kompass på rätt. Så att det finns en del utmaningar med det, men det finns ju också en del enorma möjligheter kan jag tycka, just att jag försöker jobba mycket med den där frågan själv men med mina medarbetare liksom att okej, om vi nu skulle kunna fråga våra 27 000, om vi nu skulle fråga den här åldersparet som någonstans på landsbygden som har betalat sina fordonspremier i hela sitt liv så här, hur ska vi tillvarata deras intresse på bästa sätt? Inte, ja, då får man på något sätt tycker jag, en sån här väldigt stark värderingsdriven kultur där folk verkligen känner att ja, men vi ska ju göra det som är rätt för alla på något sätt snarare än att vi frågar någon som har väldigt starka ekonomiska intressen eller något sånt. Så att du tycker det är svårare på ett sätt men det är lättare att få en stark värderingskultur utifrån det.
Det paret har alltså inte något intresse i översvämningskatastrofer i Europa?
Nej, när jag har frågat dem då artificiellt så har jag ju kommit fram kanske till det svaret att jag undrar om de tycker att det är ömsens uppdrag. Jag tror att svaret är på nej på den frågan. Att det är liksom, nej, de skulle nog tycka att annat var viktigare.
Har ni såna här, vad kallas det för, avatarkunder? Liksom?
Nej, men det faktiskt skulle vara kanske väldigt bra att påminna det och synliggöra kunderna på det sättet. Sen får vi ju nog lite hjälp av att vi betjänar ju våra kunder oerhört analogt med att de kommer in till kontoret och träffar dem. Så varje dag när man går ner i vår aula så möter man ju de här som både är våra kunder men också är våra ägare och våra uppdragsgivare. Det gör ju att det blir väldigt närvarande.
Det är ganska fint med Åland tycker jag. Att det finns inte direkt någon blyghet inför vd:ar och diverse folk här. Utan man snackar med alla som man pratar med vem som helst. Bara tänker. Mm.
Och skickar sms till dem också.
Ja, precis. Just
det. Vd:ar på Åland kan ju ofta vara jävla trevliga. Så är det ju. Det händer ju.
Det händer.
Det där kokar ju ner till de här då som har betalat sina premier hela sitt liv. Deras pengar och alla andra 27 000 pengar som har blivit över tid utgör idag en 190 miljoner euro väl, så där i runda slängar, som placeringssäcken består av. Och de här då placerar ni aktivt och nu så lyckades ni göra nästan 3 miljoner i vinst i fjol. Jämfört med nästan över 7 miljoner i förlust 2022. Då var det en perfekt storm kan man väl kanske säga som drabbades av. Men hur ska ni förklara den här finansförvaltningen under 2023, Malin? Vad är din analys av den? Hur kunde den bli så där bra?
Ja, marknaden generellt har ju varit en annan än 2022 förstås. Vi ändrar ju strategi också här, tar ju lite mindre risk. Vi har haft lite mera på räntesidan. Så att ett aktivt arbete förstås, men jag tror att Petri får
nej, men jag tror att Malin satt väl egentligen huvudet på spiken där, att det liksom är ändrade marknadsförutsättningar har hjälpt oss oerhört mycket förstås, att det har varit gynnsammare klimat. Då kanske man kan säga att det hade funnits kanske lite ytterligare att ta av om vi hade varit mera spridda runt om i världen. Jag menar, aktiebörser i Europa, världen har ju gått jättebra. Finska börsen har gått lite sämre och en del av våra innehav är ju på den finska börsen. Men jag håller helt med det. Bättre marknadsförutsättningar. Sen kan man säga det är tyvärr 2022 men också 2023 så tvingas vi till en del nedskrivningar av icke-noterade tillgångar, så att det har gått lite bättre i den dagliga förvaltningen än vad det ser ut i resultatet. Men det är nog jämfört med 2022 ganska samma. Vi har nedskrivningar på onoterade tillgångar ungefär 3 miljoner 22 och lika mycket 23 då.
Och det är gamla innehav som man nu
i huvudsak
ledsnat på något
ja,
sätt?
Ja, gamla innehav, jag ska inte säga att vi har ledsnat på dem, men de kanske inte längre går att försvara till de värden som de har upptagits i balansräkningen. Då måste man skriva ner dem.
Kan ömsen investera i vad som helst?
Nej.
Var går gränsen?
Satt upp regler för vad vi gäller om det hållbarhet till exempel. Har vi ju satt upp riktlinjer kring vad vi inte får gå in i. Sprit. Eller får, vad vi inte vill gå in i och investera. Ja, sprit, tobak, branscher som är helt beroende av, eller mestadels beroende av fossila bränslen och så vidare. Väldigt klassiskt, väldigt många förstås, men det har vi också anammat.
Vapen, är det att konstatera? Det där är en intressant fråga. Mm. För det som inte var hållbart för 2 år sedan så är jättehållbart idag.
Jag håller med. De här ESG-frågorna inom placeringar har ju lite förändrats. För 5-6 år sedan så hade nog de flesta förvaltare då som ville ligga långt fram med en exklusion på vapen. Och sen i takt med att det har blivit lite kallare klimat så har man ändrat det till kontroversiella vapen. Så att
det är en fantastisk beskrivning.
Det. Men jag tror någonstans så det här är en jättesvår fråga så man ska vara försiktig att sätta sig och liksom säga vad är rätt eller fel. Jag tror att det är klart att man har kommit till en insikt om att vapen är väl kanske aldrig i grunden hållbart utan det är vad man kan göra med vapnen när man tycker att om man kan försvara en demokrati då så kanske det är hållbart trots allt. Att vapnen i sig inte är hållbart. Så att det är väl någonstans där jag antar att man har hittat stöd för att sätta ordet kontroversiella eller inte kontroversiella.
Det är intressant med det där med moral och affärer. För det som är moraliskt i en tid är lite mindre moraliskt i nästa och tvärsom.
Mm.
Så är det.
Och det är väl precis som det ska vara det. Tiderna förändras ju och det gör också ömsen. För ni har ändå ägnat större delen av ert liv, det här långa livet på Åland. Men ni har under senare år gått in rätt mycket i Sverige med Ålands Försäkringar AB. Och nu så står ni också inför att göra ett försök i Finland.
Det stämmer. Idag, 15 februari, fick vi vår första offertförfrågan i ett samarbete som vi gör tillsammans med Veritas och Aktia Livförsäkring.
Ser du?
Vi har ju förberett det under hela 2023 att komplettera deras produktportfölj. De säljer ju då sina pensionslösningar Veritas och Aktia Livs livförsäkringar till företagare i Finland och de har väl haft en kompletterande produkt i den här lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Så vi jobbar med det under 2023 och förberedde det och nu idag gick live för några dagar sedan men idag kom den första offertförfrågan så nu är vi igång där.
Fantastiskt.
Liten skala.
Är ett mål då svenskspråkiga företagare? Eller
det är en blandning. Det är en blandning. Det är klart att ett bolag som Veritas eller Aktia Livförsäkring har säkert en överrepresentation av svenskspråkiga kunder och är starka runt kustregionen. Nu är det ju så att vi har ju inte anställt någon eller byggt upp något kontorsnätverk utan vi är ju mera en produktleverantör in i deras gemensamma säljbolag där. Så att det är ju de som i huvudsak frontar kunderna i första skedet, men vi supportar i bakgrunden.
Är det här då ett resultat för det som ni gjorde under fjolåret? Det har inte kanske synts så hemskt mycket, men ni tog ju ändå över en del av Aktia Livs tidigare försäkringar. När de sade upp sina gentemot sina kunder som blev ganska upprörda så småningom sen senare på året. Men där ryckte i alla fall ömsen in och erbjöd ett alternativ.
Ja, det stämmer. Det var ju så att Aktia Livförsäkring har ju under lång tid erbjudit sjukkostnadsförsäkringar också och bestämde sig då 2023 att sluta med det och säga upp alla dem. Och då kom vi överens med Aktia Liv. Vi skrev ett samarbetsavtal att när de meddelar sina kunder om att försäkringen kommer att upphöra så fanns det ett erbjudande från oss, från Ömsen-koncernen då att fortsätta försäkra sig. Inte en exakt likadan, men en väldigt liknande försäkring. Och det fanns en del fördelar att kunderna skulle slippa göra nya hälsokontroller och så vidare. Och det har varit fördelaktigt. Vi hade ungefär 2000 kunder på den här produkten för ett år sedan och nu har vi ungefär 5000. Så vi har fått ungefär 3000 nya kunder genom det samarbetet. Och många av dem är ju på Åland förstås, men det finns också enstaka kunder på finska fastlandet som är svenskspråkiga.
När man startar en ny försäkring så gissar jag att den första kunden är knappast lönsam och inte den andra och kanske inte den tionde. När brukar sånt bli lönsamt? Kan man säga det?
Jag tittar på Malin.
Jag önskar att jag visste var break even kom, eller var den här själva brytpunkten är, att jag kunde den. Men absolut, vi behöver bygga upp ett större bestånd på den sidan. På sjukkostnadssidan. Så att vi var ett rätt drag i tiden att försöka bygga upp kundstocken på den sidan.
Hur viktig är den svenska verksamheten?
På svenska sidan? Mm. Den är jätteviktig.
Det är en rätt stor del av premierna som kommer därifrån.
Mm.
Absolut, det är ju över en fjärdedel kanske va, i alla fall. Mm. Det är nästan 10 miljoner euro och skulle ju vara ännu mer om svenska kronan skulle vara värd någonting.
Just det. Men nu börjar ju lite komma upp igen i alla fall. På något sätt. Ålands Försäkringar AB i Sverige, där hade de började med att försäkra sågverk och golfbanor. Man har hittat nischprodukter. Det är ju fascinerande.
Ja, det är ju väl så för ett litet försäkringsbolag, så att gå in i Sverige och tro att man kanske ska börja konkurrera med If eller Trygg-Hansa eller vad de kan heta, det är väldigt svårt. Jag tycker för övrigt att de svenska försäkringsbolagen gör ett ganska bra jobb mot svenska privatkunder. Jag tror att de upplever att de får bra service och sådär. Men det finns nischer som Ålands Försäkringar har försökt tillsammans med olika partners rikta sig mot, där det finns en del jobb att göra. Speciellt småföretag och entreprenörer och företagsförsäkringar är något som vi tycker att vi har lyckats komma in på ganska bra. Men det här är ju en verksamhet som egentligen startade någon gång 2007-2008, så man har ju prövat några olika spår. Men det vi kör nu så ser liksom intressant ut att kunna växla upp ännu mer på.
Och det ska ni göra genom att ni bland annat har anställt en ny vd, Jeanette Korse, som ska börja så småningom.
Det stämmer. Hon börjar jobba i vår koncern inom några veckor, 1 mars. Hon har en lång bakgrund inom försäkringar. Och vår nuvarande vd, Kjell Gustafsson, tänker trappa ner under 2024 och så småningom gå helt i pension. Så att det är en generationsförändring där, succession. En går i pension och en kommer in.
Hur lyder beställningen eller hur lyder arbetsbeskrivningen? Ska den nya veden fortsätta så som hittills, eller ska man komma tillbaka och säga att nu har vi blivit dubbelt så stora? Eller vad?
Nej, vi vill ju bli dubbelt så stora, men det är klart att vi vill växa med lönsamhet också. Jag tror att försäkringar går nog ganska snabbt att växa premierna. Om man försäkrar alla dumma och farliga risker i världen så kan man få premier, utan man behöver ju vara selektiv så att man växer, men med någon form av lönsamhet och lite hållbarhet också. Men hon har ett, tillsammans precis som Malin och jag och andra i vår ledning, hon har ett uppdrag att jobba med tillväxt, hitta nya partner, hitta nya kanaler, att liksom exportera Ålands försäkringskunnande i Sverige.
Vad tänker du, Anna, när du hör att ömsen har försäkrat golfbanor?
Ja, vad är det värsta som kan hända där då? Torka? Kan man försäkra sig mot torka på golfbanan?
Man kan försäkra sig mot att man inte i alla fall kan ha gäster där, att man får ett avbrott.
Avbrott i verksamhet.
Vildsvin är inte alls bra att få in på golfbanor. Nej, de bökar och förstör.
Skifall.
Översvämning är inte heller särskilt bra. Men det som är intressant med golfbanor är att det är ju en väldigt blandad produkt. En golfbanor har en massa stora marker som de behöver försäkra. Så har de en restaurang och en shop och en maskinhall och sådär. Så att det var så Ålands Försäkring kom in på det här, att det fanns liksom ingen försäkring riktigt som passat i en golfbana, för det var ett mix av lite olika verksamheter. Och då blev vi kontaktade av en person som en försäkringsmäklare som hade identifierat den där nischen, att man borde ta fram en försäkring som man riktar till golfbanor. Och så ställde han den frågan till en massa försäkringsbolag och det var bara ett som svarade. Jag känner det.
Och det var ömsen, och det där är lite spännande faktiskt, för försäkringsverksamhet har jag för mig att det är en ganska traditionell bransch och bolagen är ofta gamla. Mm. Men det som händer nu är att man hittar på nischförsäkringar, och där känns det som att ömsen har varit lite, inte vet jag i fronten, för jag har ingen aning om vad Trygg-Hansa och de här håller på med på dagarna. Men nu känns ju ömsen ändå rätt offensiva i det där.
Ja, man är i alla fall också före Malin som min tid, där man ju testar olika saker och varit med. Man investerar i Paydrive och sådana här nya InsurTech och så att lite framåtlutad och försökt vara med har man absolut varit.
Det där har vi pratat om faktiskt, den minnesgoda i den podd tidigare om Paydrive, som man betalade försäkring baserat på hur man körde. Det är ganska rimligt egentligen. Varför går inte det att göra i den vanliga trafikförsäkringen?
Ja, det går kanske, men det här blir nästan filosofiskt. Det är trots allt så att de som sköter sig betalar lite för de som inte sköter sig. Så det är klart att det är inte så aldrig så lätt att bara plocka ut de här extremt russinen ur kakan.
De som inte sköter sig är väl också de 18-åriga killarna som har minst pengar helt enkelt. Men det jag tänkte på var i alla branscher påverkas ju av klimatförändring på sitt sätt. Och det måste ju ni göra också med extremväder och liknande. Absolut. Alltså just flooding och översvämmade golfbanor och skyfall och avbrott i verksamhet och sånt här. Hur klimatsäkrar man försäkringsbranschen?
Genom återförsäkring.
Ja.
Som vi har ju tagit mottagen återförsäkring, men vi gör ju också avgiven återförsäkring. Så att sen finns det ett så kallat självbehåll som man... En självrisk då, kan man säga, som man själv behåller då när man har en stor skada. Men sen försäkrar vi oss mot om det händer någon jättestor skada. Det kan ju vara klimat, men det kan alla typer av skador. Men så har vi en katastrof återförsäkring mot då, eller för.
Men jag tänker att försäkringar måste väl också på sikt kanske se annorlunda ut. Alltså att jag kanske inte kan försäkra mig mot översvämning i källaren i framtiden, därför att det har vi hela tiden. Eller hur kommer det att bli?
Nej, men det ligger något i det, och nu är vi ju kanske i den här delen av världen ganska förskonade från såna här katastrofer. Men det är bara något år sedan så hade man ett enormt skyfall i Gävle. Och det är inte så långt från Gävle här, där vi sitter nu. Det kostar en hyggligt massa miljarder kronor, därför att dagvattensystemet förde inte helt enkelt bort vattnet. Mm. Så alla källare i ett visst område vattenfylldes, och det blev enorma kostnader att reda upp det där. Så jag tror att vi kommer att säga nya typer av skador som vi inte har sett här förut. Och det som framförallt händer är att när det blir mera skador överallt i världen, det är skyfall i Gävle, det är hagelstormar i Frankrike, det är de här floodingen i Europa, så priset på försäkring går lite upp, därför att det finns bara en värld som trots allt ska dela på de här kostnaderna. Så ringarna på vattnet, som i och för sig är väldigt långt borta, ringarna från kärnan, så når nog också oss på det sättet. Det är dyrare för oss att återförsäkra oss nu än om det har varit på länge, just för att det är dyrare för dem som fångar upp de här riskerna globalt i världen. Så ja, absolut. Men jag tror du har rätt också. Det kommer att komma till ett läge där viss typ av händelse kanske inte går att försäkra.
Först man gör. Eller bygga bättre bara.
Bygga bättre, tror jag.
Min storebror sa till mig så här, man ska inga titta på vad det står i förordningarna. Man ska bygga så man vet att det håller bara.
När man bygger en stad idag tror jag att man måste ha en helt annan dimensionering för att föra undan dagvatten än vad man kanske hade för 150 år sedan. Därför att det är andra typer av regnmängder som kan komma, inte utslaget på ett helt år, men kanske på ett dygn. Och det är det som är problemet, att det kanske blir det här extremväder, det kommer att sätta press på samhällena.
Är ni nervösa för till exempel Mariehamns stad, som har ett avloppsnät som ibland slås det larm att det är underdimensionerat och att dagvattenrörerna börjar bli ålderstigna? Det är sånt som ni går och funderar på?
Delvis inte. Jag skulle säga nervöst, det är ett jättestarkt ord, men det finns ju med i vår riskhantering. När vi tittar på vilka typer av risker dyker upp och vilka nya risker dyker upp, så börjar ju de här bli så att säga mera märkbara, och vi behöver föra diskussioner med våra just försäkringstagare om att det kanske är svårt att flytta ett hus, men vi kanske behöver en diskussion: hur inreder du en källare och vad har du för typ av verksamhet i en källare? För om det finns risk att den blir översvämmad, så kanske vi inte vill att det står massa högteknologisk utrustning där.
Det är inga fler man caves med gamingrum och diverse.
Sätt dem på taket istället. Så jag tror att det kommer att påverka oss. Men på finska fastlandet finns det ju försäkringsbolag som är mycket större än oss, som verkligen driver de här frågorna mot städer och samhällen, att man behöver titta över dagvattensystemen. Man behöver överdimensionera. På Åland räcker det också bara med en sån sak att påminna husägarna: rensa era vattenrör så att de inte fyller med löv när det börjar regna. För det är en ganska viktig sak, att när vattnet kommer, då är det lite för sent att börja rensa dem. Då ska vattnet rinna igenom där.
Jag tänker så här, är inte alla människor i försäkringsbolagsbranschen aldrig nervösa? De talar bara om risk med lugn ton. Det finns inte utrymme för att vara nervös.
Det är inte riktigt en nervös människa man vill ha där.
Men det är som att folk tror att människor som håller på med vildmarksguidning och så här skulle vara äventyrliga. Det är de ju inte. Det är de som satsar mest på säkerhet av alla. Liksom. Ingen är nervös i försäkringsbranschen.
Det blir så där när man projicerar egna uppfattningar.
Kalkylerad risk, det är något annat än nervositet.
Och precis nu så ska vi därför prata om en hållbarhetskalkylator. Det där var en så kallad åsnebrygga.
Tackar du för den, tack så mycket.
För hållbarhet är inte bara teori inom försäkringsvärlden. Det är något som ni måste förhålla er till väldigt konkret. Och nu så nämner ni att ni har börjat med något som heter en hållbarhetskalkylator. Betyder det att man kan räkna ut hur bra man är, eller?
Jag kan börja, Malin, så får du hjälpa mig förklara. Det är så att det finns en organisation för alla världens ömsesidiga försäkringsbolag som heter ICMIF. De har 180 försäkringsbolag i världen som är anslutna till den organisationen. Och de har tillsammans med ett försäkringsbolag som heter Swiss Re och deras Swiss Re Institute tagit fram just en kalkylator där de har tagit FNs 17 hållbarhetsmål och så har de försökt och FNs principer för hållbara försäkringar och så har de försökt ta reda på vilket sätt kan man bedriva sin verksamhet så att man stöttar de här målen och att man följer FNs principer för hållbara försäkringar. Och baserat på det har de skapat då ett mätinstrument där försäkringsbolagen då får en massa frågor som då anknyter till de här hållbarhetsmålen på vilka sätt man stöder dem. Och då som vi som försäkringsbolag svarar på den här ganska omfattande det här frågebatteriet med mycket finansiell information om hur många försäkrade har vi, vad har vi för försäkringsprodukter, hur ser våra kunder ut och varför försäkrar vi för branscher och så vidare. Och när man har skickat in all den här datan då så görs det en analys och ut i det så spottar det ett index då helt enkelt att baserat på all data vi har lämnat så har de en algoritm eller ett sätt att försöka mäta då hur många procent support vi eller hur långt vi har kommit på att fullt stödja de här hållbarhetsmålen.
Och siffrorna ljuger aldrig, Malin, eller?
Jag vet inte vad jag ska svara på den. Om du tänker på ICMIF, vad vi fick för resultat.
Ja,
ja vi fick ju 3,8. Ja, och snittet i den här peergruppen var ju 4,8. Men vi tycker det är en bra väldigt bra start. Vi kommer ju jobba mot att komma upp förbi. Eller åtminstone i nivå med snittet. Men absolut, det är en början. Det var första gången vi gjorde det nu. Så att nu vet vi var vi behöver jobba. Eller vi måste göra mer analyser. Men vi vet ju sen att vissa grejer ger effekter ganska snabbt. Vi gick över till bland annat nu grön el i alla våra fastigheter från januari i år. Både våra kontorsfastigheter och våra hyresfastigheter. Nu vet vi inte exakt vad det är för effekt, men det kommer att ha effekt. Så alla sådana små grejer kommer att vägas in sen nästa år igen när vi gör den här uppföljningen. Så att
det ska bli intressant att följa, för jag tror att ganska många vill egentligen ha stöd i det här hur man ska tänka mer hållbart. Nu har man väl någon slags idé kring det hela, men det blir ganska mycket tyckande. Någonting som är väldigt konkret som ni har fortsatt med under fjolåret, det var extra ljuskampanjen på bilar. Där ni tillsammans med bilägarna satsade på att folk skulle undvika djurkrockar i högre grad. Hade fallit väl ut?
Ja, vi valde ju då att satsa väldigt mycket i slutet på 2022 och sen under första kvartalet 2023 på att få de här extra ljusen på bilarna. Och nu är vi i en sån period när vi vill se det här under en tid då, att vad ger det för effekter? Och det var ju ungefär 5000 åländska fordon, bilar då, företrädesvis är det väl alla då som har de här extra ljusen, och det finns en del positiva tecken, men vi skulle behöva få analysera det en tid innan vi kan slå fast att hur stor effekt har det haft. Men vi tror att det kan ha haft en effekt, och forskning visar att det är väldigt få saker förutom att se djuret tidigare som hindrar viltkollisioner. Det är väl möjligtvis då att mera viltstängsel, och det har sina utmaningar på Åland eftersom vi har så mycket korsningar. Så att det finns inte så många alternativ om man vill få ner viltolyckorna. Försöka få förarna att se viltet tillräckligt tidigt så att man hinner undvika det.
Årets vinter, den har ju varit bland de värsta i mannaminne. Ett mannaminne brukar de säga 3,4 år. Men den är ju inte att leka med årets vinter. Märker ni det som försäkringsbolag?
Nej, det ska jag inte säga. Inte på det sättet att vi skulle säga att det är mindre eller mera skador eller så. Det
är sen när folk ska öppna stugorna som de kommer att märka.
Men jag tänkt på bilkrockar och grejer.
Ja, okay.
Det är ju halt överallt.
Mm. Det finns nog en aspekt av att det ibland är ganska bra att man ser att det är vinter och det är halt och det syns att det är vitt på vägen när det ser ut som det är sommar, men vägen är väldigt hal, så tenderar
förarna att... Då åker man inte och kollar vattenrören riktigt, nej.
Då blir också förarna lite mer oförsiktiga och sådär, så att ibland så leder väldigt dåligt väder till att människor blir lite försiktigare. Jag tror inte att man kan dra någon direkt slutsats, men Men det här med väldigt kallt väder, det är precis som Anna säger, det är inget bra för de här stugorna där man glömde att tappa ut vattnet och så. Så en del frysskador uppstår ju absolut när vi har mycket kallare nu än vad vi har haft kanske tidigare.
Vi ska prata lite teknik också, eftersom här har vi nu under ett års tid lyft AI med jämna mellanrum och alla de möjligheter som finns med robotisering och allt möjligt. Ni på Ömsen hör till de som har gjort verklighet av i varje fall vissa möjligheter inom det här. Berätta, jag fastnade för någonting som heter Robotic Process Automation i ert pressmeddelande.
Mm. Vi har tittat över en del processer som är, jag ska inte säga monotona, men som man kan lära en robot att göra genom att läsa vissa uppgifter om de är uppställda på specifika sätt. Det måste ju vara vissa regler som är uppfyllda förstås och så vidare. Så kan man sätta över arbetsuppgifter på en så kallad robot. Vi har en robot som heter Anki till exempel. Sant. Eller vår robot heter Anki. Vi har bara en robot än så länge.
Varför blev det Anki? Tänkte Anna fråga, men jag förekommer henne.
Det är en hyllning till en av våra tidigare medarbetare som heter Anki, som gjorde det där jobbet väldigt bra som den här digitala roboten fick börja med den första processen.
Ja, men det är bra. Jag har också en robot som heter, min gräsklippare som heter efter damen som bodde i huset före mig. Så den heter Elsie för de som kände henne och fru Akola för de som inte kände henne.
Mm. Man ska ju komma ihåg att när vi använder ordet robot här så är det ju inte en stålrobot som kommer rullande på fyra hjul. Utan det är ju en mjukvara förstås. Det är ju ett dataprogram som kan läsa text och skriva text. Och det gör det nu snabbare och bättre än människor.
Ett av mina första jobb var på Ålandsbanken efter skolan i högstadiet. Satt jag och sorterade bankgiron enligt nummerordning på kontonumren. Det tror jag Anke hade klarat.
Exakt.
Men jag kunde jättemycket kontonummer då. Alla åländska företag.
Chattrobot, vad är det då?
Nej, men det är ju, det tror jag att alla har testat på och det är väl ingen revolution. Men det är klart, en chattrobot kan hjälpa dig hitta svar på frågor på en webbsida snabbare än om du ska surfa runt själv. Och det är ju lite så vi har tänkt att vår chattrobot, om du söker efter information på vår hemsida, så istället för att du ska trycka på alla olika flikar och söka efter den själv, så kan du skriva in frågan och få ett svar där. Vi har aldrig haft en ambition att med någon människa ska tro att den chattar med en person, utan det ska vara väldigt tydligt att det är en automatisk.
Jag har en spaning här.
Sure.
Människor som använder chattbottar som är bekväma med det, de är också väldigt bekväma med att söka genom hemsidor. Så när de har kommit till chattbotten så vill de faktiskt egentligen prata med en människa. Mm. För då har de redan sökt upp allt det här som chattbotten sen gör. Så när jag går till chattbotten brukar min första fråga vara så här, kan jag få prata med en människa? Ja.
Och då kanske den ger dig ett telefonnummer eller något.
Eller kopplar mig direkt.
Kopplar dig direkt, så det finns lite fördelar. Mm. Det som vi tror att vi kommer att titta på 2024 är lite mer avancerat. Det är ju de här typen av mera generativa AI där du kan ha fått ett brev eller du kan ha fått en text och så kan du be en chattfunktion då att skriva om texten eller skriva ett svar på texten. Och det har börjat användas i vår industri, att man använder generativ AI, alltså chat-GPT, liknande verktyg. Jag säger inte att det är det verktyg, men liknande verktyg att ta fram till exempel produktbeskrivningar, säljmaterial eller komma med ett förslag på ett svarsmail på en kund som har ställt frågor. Jag tror inte att vi kommer att säga att vi automatiskt kommer att låta de här gå ut, men det sparar väldigt mycket tid till handläggare att kanske få ett utkast skrivet som de kan läsa igenom och ändra, än att de alltid ska starta från scratch och skriva.
Mycket, mycket hjälpsamt.
Ja.
Sen tror jag väl kanske också att man kan försöka jobba med att få människor som annars ringer att faktiskt våga sig på att använda den här chattbotten. För jag tror att där finns det ett glapp. Liksom. Det är egentligen det jag menar med att de som är mogna för att använda chattbot idag, de är också väldigt nätvana, så att säga.
Nu känner jag att jag har lite kontrollbehov här, för den här podden spelar vi in på torsdag eftermiddag, så det är nästan direkt sändning alltså. Och nu råkar jag veta att Pitchy skulle borde gå på och logga in sig på ett möte när som helst. Men jag har 5 minuter kvar här, kan du stå ut så länge?
Vi provar.
Människorna, blir de överflödiga i framtiden på Ömsen eller inom försäkringsvärlden?
Nej, alltså det blir andra typer av... Alltså det har ju hänt hela tiden. Jag tänker på, jag att en del är ju rädda för AI eller teknisk utveckling ibland. En del är inte rädda förstås, men det kommer bli andra typer av uppgifter. Det kommer nog inte märkas så mycket heller. Det kommer ju bli gradvis övergång, så jag tror inte att man som anställd märker av det så jättemycket så här i ett hast, utan det kommer att bli naturligt. Naturlig förändring som allting med IT-utvecklingen. Man vänjer sig, märker knappt att det ändras.
Det är nog skönt, för vi stöder användandet av människor i hög grad i den här
och podden. AI.
Och AI också. Och där har Ömsen faktiskt varit ganska framåt siktande där också och skapa begreppet digiloghet.
Mm. Det går ju ut precis på det som Malin är inne på. Att vi tror ju att alla våra 80-90 medarbetare absolut kommer att behövas. Däremot skulle jag ju vilja att de ska ägna mera tid att prata och ta hand om människor och mindre tid att skriva in ettor och nollor och tecken på en skärm som skickas till en annan skärm. Och det är ju det vi tänker med den här digilogheten, att absolut ska vi använda digitala hjälpmedel för att frigöra tid till personliga relationer. Ju bättre vi kan bygga våra processer så att datorer gör det datorer kan göra, så kan ju människor göra det människor ska göra. Och jag tror att våra 27 000 ägare vill kunna komma in till vårt kontor. Eller jag tror att de vill att vi kör ut och lägger armen om dem om huset brinner och tar hand om dem. Det kommer aldrig en robot eller en AI-kod eller något annat att kunna ersätta. Så att det kommer finnas anställda på Ömsen, men det kommer också finnas AI och robotar.
Det är nog många verksamheter som skulle vilja göra det där. För det är ju rätt mycket idag som går ut på att man ska upprätthålla och se till att man är compliant med allt möjligt. Och
fast igår såg jag på, vad är det, BBC News kanske, en kinesisk, var hon kanske tonårstjej, hon var jättenöjd med sin AI-pojkvän. Hon tyckte han var väldigt smidig och inte alls jobbig som alla andra pojkvänner hon hade haft. Så inte vet jag.
Hon borde flytta till Åland.
Hon borde flytta till just
det. Det känns provocerande på ett konstigt sätt det där, tycker jag.
Ja, hon tyckte det var jobbigt med folk. De håller på att ha egna egenheter och är märkliga. Nu kunde hon liksom anpassa sin pojkvän till sina egna behov.
Tänk om det var en kille som sagt det där om sin flickvän. Då hade det blivit lite provocerande
också. Tur att hon frågade en tonårstjej.
Ömsen är skapat av övertygelsen att man ska hjälpa varandra när det går på tok. Och det är en vacker tanke. Hur lever ni med det där i er vardag på jobbet? Finns den där? Vi inledde lite med det, men jag skulle gärna höra lite mer. För jag tycker att ömsesidighet är faktiskt någonting fint.
Ja, jag måste säga, Malin och jag är ju företrädesvis nya in i den här organisationen. Vi har jobbat där några år och jag slås ju av att det finns i vårt DNA en enorm stark vilja att verkligen vilja hjälpa människor när de har haft otur och råkat illa ut. Just det här beskriver när ett hus brinner och så här, så många av våra skadereglerare, om det är kväll eller natt eller vad det är, så bara av den här känslan att ta hand om kunderna många gånger så hoppar de i bilen och åker dit och liksom engagerar sig. Och det kommer inte ifrån att det står i någon instruktion eller någon policy eller att det finns någon order från någon vd, utan det finns i det här bolaget en genuin vilja att man vill hjälpa människor. Det är jag stolt över.
Har du märkt samma sak, Malin?
Ja, absolut. Jag ser hur mycket det betyder också. Det känns alltid... Det är härligt att höra när man får höra någon berättelse. Det är inte härligt att höra när det har skett en skada. Men att man ändå kan hjälpa till så gott det går. Att de är där på plats ofta när det är stora olyckor. Eller de är alltid där när det är stora olyckor. Så att, nej, ja, absolut. Jag håller helt med.
Inte ganska allmänmänskligt. Alla vet att allt kan gå på skit någon gång. Men det handlar om hur du sen hanterar det efteråt. Mm.
Och det är väl kärnan i ömsesidigheten på något sätt. Att om vi samlar ihop oss mitt på torget eller mitt i byn eller på bygatan, så vet vi att någon av oss kommer antagligen ha otur någon gång. Men vi vet inte vem. Så det är en ganska god tanke, lite solidaritet i det där. Att om alla sätter in lite i en gemensam kassa, så kan någon av oss få använda den om det går tokigt. Och
lite så här bromskloss i individualismens tid.
Faktiskt. Ändå.
Absolut, men det har funkat sedan 1866.
Nej, men det är en fin bromskloss, absolut, så att säga. Kanske en dörrstopper snarare.
Och det, ett led i det här är att ni under de senaste åren har gjort årets bolagsstämma, varje års bolagsstämma, till en folkfest. Sort of. Tänker ni fortsätta med det?
Absolut, det vill vi. 29 april.
Klockan 16:15 i Landvika.
Absolut.
Får man komma om man bara har en kattförsäkring?
Det får man göra, om man har den i ömsen.
Såklart.
Hörrni, vi har pratat Ålands ömsesidiga försäkringsbolag som sedan 1866 och genom två världskrig och ett antal andra oroshärdar. Jag är fascinerad av historia på det här viset. Och skapandet av Coca-Cola har fortsatt att utvecklas. Och nu lyckas vända en förlust till en nästan vinst, men i varje fall en kraftig resultatförbättring. Pitchy Lundberg och Malin Skogberg bjuder in till bolagsstämma i vår. Och det ska ni gå på förstås allihopa. Det är dags att dra ett streck för dagens podd. Och tack för att ni har varit här. Men innan vi släpper er så hyllar vi alltid folk här på slutet. Malin, varsågod. Det är din tur nu att lyfta någon som du tycker förtjänar det.
Ja, det är ganska lätt. Jag vill hylla min mor och far.
Snyggt.
Mm. Och jag vill inte utveckla för då börjar jag gråta.
Underbart.
Då gissar vi att det finns orsak helt enkelt.
Hyll till dem.
Mm.
Pitchy.
Ja, jag tycker idag passar det otroligt bra att hylla Ömsens personal, alla medarbetare. Vi har gjort en jätteförbättring 2023, så jag vill verkligen hylla dem och tacka dem och fylla dem med energi. För snart så kommer de att säga mig peka att vi ska lite längre framåt, så nu ska de bara njuta av 2023.
Idag får de slappna av, så att
exakt, säga.
Mm, imorgon är det full speed ahead.
Det där är direktörens förbannelse, det är det inte. Mm. Fast man är glad så får man ändå
vad duktiga
aldrig vara
var,
riktigt
men ändå
glad.
Ska man lite bränna folk med blåslampan. Mm,
är det så du tänker ibland?
Nej, sådana här saker tänker man inte, man bara är.
Ja, precis. Anna?
Ja, jag har ju förvånat att med jämna mellanrum hylla Sandra Lundberg. Nu tänkte jag göra det igen faktiskt, för hon ska ju släppa en bok här ganska snart. Och,
Vår egen Sandra,
som vi kallar henne. Jag har fått äran dessutom att jag ska få intervjua henne om boken på scen under hennes release show som är, låt mig tänka, 13 april. Ja, det är lite tidigt, men jag tänkte hylla henne ändå. Jag börjar tidigt. Så jag hyllar Sandra Lundberg, hennes nya bok som jag har påbörjat och varmt rekommenderar när den väl släpps.
Redan nu.
När den väl släpps.
Underbart. Då avslutar jag med inspirerad av 1866, och när Ömsen grundades så är det Antikrundans Ålands special ikväll på TV. Det måste ju finnas rätt mycket antikt kvar i Ömsen, jag tänker på det, men det får bli ett annat.
De vill länge titta på min porslinsfisk.
Jag är rädd för, så du är arg på dem?
Jag är lite arg.
Uh-huh. Mm. Är ni med här? Känner ni någon som ska vara med ikväll?
Nej.
Inte jag heller.
Nej, inte jag heller. Men det som är coolt med Antikrundan, det är ju att sånt där händer inte automatiskt. Det är någon som har sett till att de kommer hit. Om det sen är Visit Åland eller vem det är som har varit inblandad, så tycker jag att det är häftigt. När man lyckas pitcha in en idé att de ska komma hit och leta antikviteter.
Mm.
Och nästa gång ska vi tipsa dem att de måste gå ner till Ömsens källare, för där bör finnas grejer här, Knut.
Mm.
Sen 1866.
Mm.
Malin Skogberg, Pitchy Lundberg, tack för att ni har varit med idag. Och till alla andra ska jag säga att kom ihåg att följa oss på Spotify och gärna ge ett betyg så vi vet om vi sköter oss eller inte. Och att det här avsnittet är sponsrat av Ålandsbanken. Vill ni läsa mer om OABs prisbelönta private bankingtjänster så går man in på www.alandsbanken.ax/privatebanking. Anna, vad säger du till sist?
Jag säger tack och förlåt.
Tack och förlåt och tack för att ni har varit här.
Tack.